Vi brukar ju inte ha intro längre, men vi kände att det här var på sin plats den här gången. För när vi är klara med det här avsnittet om konturlöshet och gränssättning så inser vi att vi ju glömde nämna en fantastisk berättelse av Tove Jansson, Det osynliga barnet. Och det finns ett så bra citat därifrån som vi vill skicka med er. Men lilla My i alla fall, hon säger om Ninni. Det här osynliga barnet som inte syns överhuvudtaget. Hon kan inte bli arg, sa lilla My. Det är det som är felet på henne. Hör, fortsatte My och gick tätt in på Ninni och tittade hotfullt på henne. Du får aldrig ett eget ansikte förrän du lär dig att slåss. Tro mig bara. Och med det så kastar vi oss in i det här avsnittet.
Jo, men du Susanna, jag måste ju säga att en sak som är väldigt svår för mig är det här med att sätta gränser. Hur känner du inför det?
Det är någonting som jag både har för mycket av gränser och jag har för lite av det inom vissa områden. Så jag är väldigt ambivalent, tror jag, när det kommer till gränser. Alltså jag har haft väldigt svårt att visa många sidor hos mig. Jag får inte vara svag, jag får inte vara dum. Alltså, nu säger jag dum, fast egentligen handlar det bara om att jag får inte vara ovetande.
Inte så elak, utan så att du korkar mig liksom.
Nej, precis, utan det är mer att jag får inte vara den som inte vet. Man måste veta saker. Ja, alltså sånt där har inte jag avslöjat för folk. Där har jag haft en mur, kan man säga, och spelat någonting annat för att dölja. Så, och för mig är det en slags gräns. Jag har inte visat mig själv. Och samtidigt så har jag också en stark integritet. Eller är det samma sak då, kanske?
Det har jag alltid undrat lite över, för att så där brukar vi prata om jag och min syrra, att hon har en, liksom hennes integritet är högre än min, brukar vi säga. Men jag kan ibland få så här svårt, vad menar vi med det? Är det att man är mer skeptiskt inställd till saker och inte köper allt och inte låter folk komma för nära utan att man verkligen är helt säker på att man vill att de ska komma nära? Eller vad handlar det om?
Ja, men det där komma för nära, jag tänker jag började... Min första fasta anställning hann jag inte vara så jättelänge på förrän någon sa att du har sån otrolig integritet. Och då kände jag att jag hade velat gå och googla ordet.
Ja. Men eftersom du inte ville vara dum eller spela
dum. Nej, precis. Jag ville inte vara dum, så sa jag inget. Men jag förstod det sen som att jag lämnade inte ut mig själv. Det var deras definition, tror jag, på ordet. Att jag ägnade mig åt arbetsuppgifterna när jag var på jobbet. Jag höll inte på och hängav mig åt att prata om alla möjliga personliga problem på arbetstid och sådär. Så, utan det var det, tror jag, som menades med den integritet. Och kanske det är det jag redan började med. Att inte avslöja saker hos mig själv.
Så privat mer?
Ja, privat. Precis. Det tror jag är. Och det är tydliga gränser. Men sen har jag också den här att jag i sällskap verkligen kan, jag går in så mycket i den andra personens värld att jag kan förlora mig själv där hejdlöst. Alltså där har jag ingen gräns, utan jag är liksom i den här andra personen, och om den människan vill göra någonting eller tycker någonting, eller åtminstone var det verkligen så förut, ju mer, ju yngre jag var, så kunde jag helt plötsligt sitta ut och paddla kajak fast jag inte tyckte om det. Eller ville det. Utan jag kunde liksom följa med på sådana saker. Jag var i och för sig kanske inte alltid att jag var tvungen att säga att jag höll med andra. Men jag var också en mästare på att lirka. Så att jag var den neutrala diplomaten kanske hela tiden. Men jag sa aldrig emot någon. Och det för mig är också, jag vet inte. Ja, det kanske hör hemma i det första. Det kanske mer var en gräns. Snarare än gränslös.
Mm, jag känner igen det sista du sa. Känner jag igen mycket från mina tidiga år också, så här att lära, för jag tror att jag tänker också att det är så svårt ibland att veta vad som är vad. Vissa minnen är så svåra att få fatt i, och hur var jag då och hur kände jag då. Jag kan tycka ibland att man vet inte riktigt vad som är efterhandskonstruktioner, men som jag tror så kände jag mig nog ganska alltså annorlunda när jag var yngre, när det kom till liksom skolan och sådär. Och även med tiden, jag var ju ganska mycket i kyrkan på fritiden, eller väldigt mycket, typ bara. Och att jag på något sätt lärde mig att bli den som jag behövde bli för att inte verka konstig och för att inte hamna utanför. Och för att inte heller att någon ska bli arg på mig. Så att det är också en sån där förmåga som, det tror jag vi pratat om förut, att det är också någonting som är bra att ha, den här förmågan att funka överallt. Att kunna vara med alla och prata med alla och sådär smälta in. Men det har ju också haft den konsekvensen att jag inte riktigt, vilket är jag i allt det här då liksom? Och kombinera det här med någon slags övertro på auktoriteter och att det alltid är någon annan som vet bättre. Då är det klart att det blir lite, att det kan vara svårt nu vid 48 års ålder att börja så här rätta ut. Ja, men jag tycker så här, eller? Tänk om jag tycker så här för att den där sa så då och då och då. Det är så oerhört mycket att börja så här, förstå och skala bort och tvätta liksom. Så att jag tänker det här med gränser, gränslöshet och det måste ju hänga ihop ganska starkt med det här att ha en ganska, att inte riktigt tro på sig själv, att inte kunna våga lyssna på sig själv.
Ja, och jag skulle vilja säga att jag nog aldrig ens tänkte tanken på om det fanns någonting att tro på där. För att jag hade var länge så himla duktig på att stänga ner det hela. Så det fanns liksom ingenting att tro på heller. Utan jag pejlade nog väldigt mycket efter vad det var som gällde överallt. För att, ja, men jag kände mig också konstig när jag växte upp. Det har jag ju pratat om flera gånger. Jag ville nog egentligen prata existentiella frågor redan från start. Men jag visste ju knappt vad det var. Så det fanns inte där. Men det fanns en längtan. Och jag var inte intresserad av samma saker som mina kompisar. Alltså jag kommer verkligen ihåg hur jag hade... Jag kallade det för en pliktbarbie. Alltså en sån docka. För det var man tvungen att ha med om man skulle leka med vissa. Annars fick man inte vara med. För det var ju Barbie man skulle leka med. Men jag var inte intresserad av att leka med Barbie. Vi hade denna enda liksom som jag faktiskt kunde ta med.
Men visste du då att det var en pliktbarbie? Visste du då att de här sakerna vill jag egentligen inte göra? För att jag tänker att i det läget, när man är barn och växer upp, så är det ju, jag förstod ju inte att det fanns alternativ.
Jag skulle säga att det nog var snarare att jag visste vad jag tyckte var roligt. Jag tyckte om äventyrslekar, bygga kojor, bygga upp hela världar i skogen. Det var inte andra intresserade av. Jag hade en liten tvååringre syssling som inte kunde säga emot, som jag släpade ut och vi byggde stora världar och så här. Och jag vet inte hur intresserad hon var av det, men där var jag ganska dominant.
Hoppas hon har kunnat arbeta på sina gränser.
Ja, tiden. Som jag kanske trampade över. Jag vet inte. Men
hörde du, nu måste jag ju bara säga någonting. För det här är ju så himla roligt. Undrar hur intressant den här podden blir nu. Bara för att vi blir så lika. Men det här med när du börjar prata om att bygga kojor och ha äventyr. Det är ju så jag har vuxit upp. För vi växte ju upp på landet med en till familj som med grannar. Som var lite yngre. Vi lekte ju jämt och vi byggde kojer, vi åkte cross, vi var på äventyr, vi hade turneringar, vi liksom hur mycket kul som helst, men det här kunde jag ju inte stå för i skolan. För att det här är lite pinsamt, man leker ju till exempel inte när man går i sexan, och jag kommer ihåg en gång på skolgården när Jörgen kom fram till mig och sa något så här typ att en snapphane ljuger aldrig, eller hur Linda? Och då hade vi lekt snapphanar och jag bara, jag förstår inte vad han pratar om. Så det här liksom, precis det, det var ju precis det. Jag ville ju inte bli stor. Jag kommer ihåg det, jag hade ångest över att jag skulle fylla 13 och då var det någon av våra kompisar till familjen, och hon var några år yngre, som tittade storökt på mig och bara, Linda, nästa år blir du tonåring. Och jag kommer ihåg att jag vill inte liksom bli stor. Jag tyckte det var jag ville fortsätta leka och liksom vara kvar i den här världen.
Mm. Men betyder det att du också hängde med på saker som du egentligen inte ville då? Låt säga när du var i skolan.
I skolan så tror jag inte, svårt att komma ihåg. Jag tror inte att jag hängde med på så mycket där. Och sen var jag lite så här att men Linda, hon är alltid i kyrkan på helgen. Så jag hängde ju aldrig med dem på fritiden liksom.
Men då trädde det ju fram någonting här som jag tycker är intressant. För att man pratar oftast om att jag är gränssättande och jag måste bli duktig på att sätta gränser.
Mm.
Men är det inte det vi själva är så jäkla bra på? Vi håller de här gränserna hela tiden. Mm. För att inte släppa ut oss själva.
Mm.
Och inte avslöja oss själva.
Mm.
Många kanske har, alltså jag kan tänka mig, när jag hade ganska bestämda föräldrar i saker och ting. Så visst fanns det sånt där jag hade kanske kunnat fått hävda lite mer åsikter, lite mer vilja. Men egentligen så, i mångt och mycket så handlar nog mitt gränssättande om att det är jag som har varit för bra på det.
Mm-hmm. Det får du utveckla lite.
Jo, men det är ju jag som inte har släppt fram mig själv. Det är ju inte så att egentligen, jag har ju läst av omgivningen.
Mm.
De har inte ens, tror jag, fått en chans att liksom ha med den här människan fast den kanske är konstig och avvikande, om man säger så. Utan jag har ju själv valt att slå en slags ring runt mig själv och det här ska inte komma ut.
Mm.
Och så har det fått stanna kvar inne. Så jag skulle inte säga att egentligen, jag har svårt att komma på situationer i mitt liv där jag på riktigt har blivit invaderad, om man säger så, och inte klarat av att sätta en fysisk gräns egentligen, eller utan det har ju varit jag som inte har kunnat, jag visst, folk har kanske varit orättvisa, sagt elaka saker och jag skulle ha behövt då sagt ifrån. Det hade väl varit kanske en slags gränssättande som är mer den här att tala om för någon annan att nu klev du in och sårade mig på ett sätt som inte är okej. Det har ju såklart hänt, men ja, vad tänker du om det då, med den typen av tanke kring gränssättande?
Att egentligen är man själv som, att man inte tror att man sätter gränser, men det är gränserna som är i vägen för själva gränssättningen. Det är lite så du tänker.
Nej, jag tänker nog mer att gränserna sitter, det jag menar är hos mig själv, att mina gränser i mångt och mycket sitter i mitt huvud. Det är ingen annan som har satt upp de här gränserna för oss, för mig, utan det är jag själv som har ritat upp dem.
Mm. Ja, men så är det ju. Och det är ju en form av liksom så här manipulation, eller man ska säga, och oärlighet egentligen. Att man låter människor möta någon slags friserad variant av en själv. Och sen blir man på något sätt besviken på deras reaktioner på den friserade varianten. För att de inte ser vem man är på riktigt, eller för att de inte förstår ens rätta jag. Men det är ju inte så, det är inte så jävla lätt om de inte får en chans. Men jag tänker också, det jag tänker med gränssättning är väl mer det här liksom att lite det där du sa, att om någon säger någonting som man faktiskt inte tycker om, eller om någon gör någonting som känns fel. Det är som att jag kan inte riktigt få fatt i det här förrän det kanske har gått ganska lång tid. För att jag har någon så här inneboende instinkt liksom, att oavsett vad folk säger eller gör så är de snälla. Och sen kan det vara någon som säger bara, men hörde du inte vad han sa? Eller märkte du inte liksom i mötet att den här personen var lite si och så? Nej, det gjorde jag inte, för att jag någonstans aldrig riktigt tror att... Det här är svårt att förklara, för det låter jättekonstigt, men det har hänt jättemånga gånger. Att jag förstår kanske flera dagar senare att någon har varit dum. Eller liksom sagt någonting som jag kanske skulle ha markerat.
Spännande. Och
ja.
Går du tillbaks då? Eller har du gjort det förut? Eller
jag kan inte påstå att jag har gjort det. Men jag, precis som med allt annat då, så handlar det om att göra lite annorlunda. Och det var en sån situation här för några veckor sedan faktiskt. Och det var så extra jobbigt också, för att det var någonting som rörde mig och mamma och pappa. Och det var någonting, alltså det är egentligen ingen stor grej alls, men saker kan bli väldigt stora för mig. När jag då, när någonting går upp för mig, att men det här kändes ju fel för mig. Och då blir det så oerhört stort, och då ligger det liksom i vägen. Så jag förstod ju att det här behöver jag prata om liksom. Men det tog ju så här väldigt lång tid innan jag kunde ta upp det med dem. Och det blir väldigt dramatiskt. Och det här är så märkligt, för att här kommer vi in på, vi pratade om det här med konflikter tidigare. Och jag har ju inga som helst problem med mina närmaste relationer att lägga upp allt på bordet liksom. För jag vill att allting ska vara rent och det inte ska ligga en massa så här grus i maskineriet som man inte orkar ta upp eller som känns jobbigt att ta upp. Utan då gör jag mer så här, ja, det här, har vi något, det här behöver vi prata om, det här känns inte bra. Men när det kommer till liksom andra relationer, då är jag så oerhört rädd att någon ska bli ledsen eller arg eller besviken. Så att då har jag jättesvårt att säga något.
Kan du säga någonting om, och vad är det för sorts relationer då? Om den ena är nära relationer, vad är de
och det
andra?
Är nog kanske min närmsta relation skulle jag säga då. Om man har en partnerrelation liksom. Men annars, det andra handlar nog mest om arbetet och, nej men det är, jag kan tycka att det är jättesvårt med så här, med föräldrar att ta upp saker. Jag kan tycka att det är svårt med min syrra att ta upp saker. Även om jag börjat träna lite på det också.
Vänta lite här. Så de är inte nära relationer?
Alltså de är nära relationer, men inte på det sättet. Det är som att... Men nära relationer tänker jag... Ja, men partnerrelation och barn. Men där tror jag också att det är ganska olika hur folk är. Men jag är väldigt, med mina barn, vi har väldigt så här transparent och öppet snack med varandra. Liksom. För att jag måste egentligen leva så. Jag vill ha det här öppna, ja, men lite öppna sår tror jag som vi pratade om förra gången. Mm. Kring intimitet och närhet. Att ska man verkligen ha närhet till en annan människa så krävs det att man håller det här liksom öppet.
Mm.
Men jag tycker ju att det är mycket svårare i andra typer av relationer.
Mm.
Så det här med gränssättning verkar ju vara svårare för mig i vissa sammanhang och lättare i vissa.
Mm. Jag har alltid tyckt att det är det allra lättaste för mig att fullständigt vara mig själv, där jag känner mig avslappnad i alla situationer. Det är med fullkomliga främlingar.
Mm.
Känner du igen dig i det?
Att vara helt dig själv?
Ja, alltså, jag känner mig otvingad och kan stå för mycket mer konstiga saker. Men ju längre tiden går och ju mer jag lär känna dem, mm, desto mer faller personen tillbaka igen.
Ah.
Alltså, ja, men vi kan ju kalla det för tvångstankar. Personen är ju en slags tvångstankar om att vara på ett visst sätt, för att annars kommer de inte att tycka om mig. Mm. Alltså den mekanismen kommer ju tillbaka mycket efter ett tag. Mm. Men just det här att träffa en människa på tåget.
Mm.
Bara sådana här man stöter på. Ja, men som häromdagen så var ännu ett tåg inställt. Mycket problem med tåg just där jag bor. Och då satt en person bredvid mig som hade jobbat natt och som bodde i Gävle dit jag skulle. Mm. Och då kände jag att ja, men nu tar vi bilen och så skjutsar jag hem dig. För jag kände att den här personen var trött och slut och så.
Mm.
Och då kan jag ha helt fantastiska samtal. Och då avslöjar oftast både jag och personen saker om oss själva som... Jag menar, det brukar dröja ganska länge i andra relationer innan man berättar för en person.
Mm.
Men det finns något så befriande i att liksom bara skaka hand och sen säga men tack för en trevlig åktur. Och man, på något sätt, det är så fri. Ja, men det här du säger, man ska hålla det rent och öppet och naket. Det är så enkelt att göra det på 45 minuter i en bil.
Mm. Jag förstår.
Jag tänker, vi kommer kanske aldrig träffas igen. Liksom.
Nej. Vad säger du om jag påstår att jag gör så hela tiden?
Mm. Ja, det låter ju fantastiskt. Men skulle du säga att det är med allt? För jag tänker, hur kommer det sig då att i andra relationer att det inte går att lägga allt på bordet?
Nej, men det gör det så länge det inte är någonting som de har gjort fel. Eller någonting som jag tycker att... Någonting som jag tar upp som jag kanske är ledsen över eller besviken på eller arg på. Som någon annan har gjort.
Mm. Ja, men där har du det nog. För att det är då det börjar... Tillbringar du tid tillsammans med en person så kommer man ju förr eller senare att... nöta emot någonting hos den andra.
Mm.
Alltså det finns någonting där man gör olika, tänker olika, vill annorlunda. Och det är kanske där det börjar bli svårt då. Om man är dålig på att stå för sina egna konturer.
Mm. Men det handlar väl också om, tänker jag så här, att någonstans, det här är ju lite svårt då, just på tal om konturer, för att om man också är en människa som är nyfiken på andras ingångar och perspektiv, för att man någonstans förstår att jag förstår en liten del av saker. Mm. Så är det det är en svår balansgång där mellan att hävda det man tycker, helt ta in det den andra säger och tycka som den tycker, eller ha kvar det man tycker och sen samtidigt ta in där den andra säger och kanske skruva på sin ursprungliga tanke och känsla. För någonstans, det är inte heller någon så här, det är inget egenvärde i att bara haha, jag ska fortsätta hävda tills jag blir blå att jag tycker så här. För att jag tänker, men för mig hamnar jag väl kanske ganska ofta då istället i att den andra personen självklart har rätt. För att det där hade jag ju inte tänkt på. Och vem är jag att tro att jag har kommit på någonting? Så ja.
Det där är ju så märkligt. Varför har vi så otroligt svårt att hålla flera sanningar i luften samtidigt? Varför tror vi att det ens handlar om rätt och fel alltid? Att det finns bara plats för en åsikt. Det är liksom...
Och att det är just min åsikt och den andra personens åsikter, det är de enda som finns. Det är det enda liksom som man kan välja på. Ja. I stunden känns det ju så.
Ja, och det där trillar man ju i hela tiden. Det är ju samma sak med sätt att vara. Men om man själv vill göra någonting, låt säga då att man reser iväg med några vänner någonstans till en storstad för att ha kul en helg. Jag har aldrig gjort det, men jag skulle kunna tänka mig att
du vill inte ha kul.
Nej, men då uppstår, nej precis, inte med vänner i alla fall.
Nej, fy.
Jag vill bara åka själv till min lilla ö. Nej. Ja. Nej, men jag kan lätt föreställa mig hur det uppstår den här situationen. Vad ska vi göra den här eftermiddagen?
Mm.
Och så har du alltid de här färgstarka människorna som bara, ja men jag vill gå till det här museet. Och så kommer någon annan, jag vill gå till det här.
Mm.
Och där någonstans, för mig blir det då en konfliktsituation. Alltså att jag ser det som en kamp som pågår här. Men vi lägger ju bara massa olika förslag på bordet.
Mm.
Egentligen. Ja. Och då kan jag ju hålla tillbaka mitt eget. För att ja, men jag vill inte slänga in ännu en här. Och ja, det blir bra. Så här, vad man än följer med på. Förstår du? Då kommer min diplomat in i det hela. Att, ja, bara vi alla har trevligt tillsammans. Så här, och det
kan nej! Åh nej!
Jo, det kan vi absolut.
Ja, den här som, för den som också säger, nej men nu har vi det väl ändå trevligt. Nu är alla nöjda.
Precis. Alla har det lika illa nu. Ingen fick som de ville.
Fint
vi det är väl rättvist och bra.
Mm. Mm. Men kan man inte tänka där liksom att måste man, det är väl där någonstans som jag känner att jag är ett ganska starkt individ. Alltså det här att man måste inte vara en grupp hela tiden. Vissa saker är viktigare för vissa personer. Låt dem vara det. Och för vissa personer spelar det inte lika stor roll. Låt det inte spela lika stor roll då. Men också så här, man kan göra olika. För det är lite den här, tänker jag också så här. Det här sättet att tänka är ju också ganska mycket någonting som folk tar med sig in i sina nära relationer.
Mm.
Med sina partners, livspartners eller vad man nu har. Att... Det här att man ska göra, vi ska tycka om att göra samma saker. Vi ska göra de här sakerna ihop. Och vi ska anpassa oss. Och du tycker inte det där är kul, men då får du följa med mig på det här ändå. För vi ska göra det. Och du måste, ja men vi måste kompromissa liksom.
Mm.
Och det är jättefint till en viss gräns. Men åker man iväg en helg, ett gäng vänner för att ha kul, då tänker jag, då kan man väl prata lite innan om vad har vi för förväntningar. Mm. Tänker någon att vi ska göra allting tillsammans, då tror inte jag att jag skulle åka med på en sån resa. För det tycker inte jag låter kul.
Nej, men då är vi ju inne på det där vi pratade om förra avsnittet. Det här falsk psykologisk närhet. Att vi också tror det här att vi måste vara lika. Vi måste tänka lika, vi måste vara överens, vi måste ha konsensus. För annars så är vi så långt ifrån varandra. Och återigen så tror vi att ja, men då är det krig på något sätt. Ja. Då är det kamp. Då har vi förlorat varandra. Då är vi förtappade i vår ensamhet och var och en för sig. Så.
Mm. Och samtidigt tänker jag, så är det ju någonting med de här gångerna när man gnölar en massa... Alltså, jag vill inte gå på det där museet och så blev det i alla fall och tusan också. Eller jag vill inte gå på den där filmen eller pjäsen eller ja, men nu gör jag det. De gångerna när man har de här liksom noll förväntningar kan ju också vara de gångerna när man får en sån här riktig jäkla aha-upplevelse. Eller förstår en pusselbit till av livet, alltså vad vet jag. Men Så det är ju egentligen...
Ja, men det är det jag säger. Ja. Det här är så himla komplicerat. För ja. Det, när vi höll på att prata upp oss så sa jag ju det. Att jag är verkligen ambivalent till det här. För jag vill riva mina gränser.
Mm, dina murar.
Jag vill inte bli bättre på att sätta gränser. Jag vill egentligen... Och det är ju, experimentet går ju väldigt mycket ut på det. Det är ju mitt sätt här att bara flyta med i det som händer är ju verkligen att lägga min egen vilja, mina egna idéer om hur saker och ting ska bli åt sidan.
Mm.
Och låta mig dras med i det som utvecklar sig så. Och det är ju, det har ju blivit fantastiskt bra.
Ja, men tror inte du att det handlar om att det är en autenticitet som låter sig dras med? För det är inte någon blubbig massa av upplösta gränser som dras med.
Nej, det är sant. Det som dragas med är autenticiteten. För att det har också blivit så att jag har ju inte problem. Jag har mycket mindre problem att stå för saker som kan bli obekväma.
Mm.
Jättemycket hjälp av det nu när jag sitter och levererar dåliga besked varje dag på arbetet. Så här att, nej, du tyvärr kan inte få några pengar. Men hänger jag bara med i det så brukar det oftast sluta med att personen i fråga ändå är glad och nöjd, lägger på och säger, ja, ha en trevlig dag, du med.
Mm.
Så att, mm.
Och det är väl de gränserna vi ska sätta och inga andra. För ganska ofta tänker jag också, när vi pratar om gränser, i alla fall i mitt huvud blir det lätt så att det blir någonting som jag ska addera. Liksom. Någonting som inte kommer naturligt för mig. Men egentligen handlar det ju inte om att lägga på någonting utifrån, utan det handlar ju om att låta det inre träda fram. Liksom.
Men tänker inte du då också att det verkligen handlar om att hela tiden dra upp sina konturer? Att det många gånger snarare är det en gränssättning det handlar om. Och att man måste göra det där om och om igen i olika situationer. Därför att den där konturen man har behöver förnyas, behöver återupprättas, behöver omformas. Den måste vara levande på något sätt.
Ja, precis som ens autenticitet måste vara levande, tänker jag. För att den... ändrar ju kanske inte ursprunglig form, men den antar ju nya, vad ska vi säga, alltså den autenticiteten. Ja, men exakt, för den i sig, det känns ju ändå som att varje människa föds med ett frö eller en själ eller någonting som är just liksom essensen av den här människan. Och den essensen, det är väl typ det som är autenticiteten. Men den, det handlar ju inte om att man aktivt då liksom går ut för att sätta gränser. Utan det handlar väl om att man aktivt hela tiden försöker att vara sig själv.
Alltså vilken himla fin liknelse det där med fröet som du sa.
Jag är full av sådana idag.
Ja, verkligen. Ja, men tänk dig själv då, hur den spirar och gror. Och hur det hela tiden förändrar sig, det utvecklar sig, det växer. Det är aldrig lika.
Nej.
Och någon gång i slutändan så blommar det.
Mm.
Och bär frukt.
Låt oss hoppas att det gör det. Jag vill ha någon slags frukt.
Ja, men om man... Nu är du, jag är 50 och du är 48. Alltså någonstans kan man ju titta tillbaka att nu 17 har man i alla fall fått en knopp.
Ja. Det är så här puppor och fjärilar och grejer. Men jag tror att vi håller oss till det här nu med fröer. För det känns bättre för mig. Fröer och något som växer och knoppar. Och, ja, det känns bra.
Och då vet man ju heller inte vad det ska bli. För där går man ju också många gånger snett och försöker det. Men jag måste ta reda på vem jag är. Mm. Eller det här är inte sån jag är. Alltså man är väldigt fixerad vid att det ska finnas en färdig form.
Ja. Är det här jag? Är det här jag?
Ja, nej, det där är inte jag.
Nej.
Men det kanske kan vara det den här dagen.
Mm.
Alltså man låser ju in. Någonstans för mig är autenticitet är frihet.
Mm.
Och den är alltid ständig förändring och omformning och ska inte stängas in på något sätt. Men vi söker ju hela tiden efter den fasta formen.
Mm.
Vi vill kunna greppa, fånga. Ja, men det, och de här gränserna vi pratar om är ju också ett sånt sätt. Att ska man ständigt sätta upp gränser eller rita konturer, så är det ju också för att man försöker fånga essensen i en själv hela tiden.
Mm. Mm. Och då blir det försök, då blir det någonting som adderas eller som, ja men det blir en ansträngning. Och jag tänker någonstans som med ditt experiment att det här handlar snarare om att ta ett steg tillbaka så kommer konturerna fram. Man mm. behöver inte jaga efter dem utan de mm. finns där.
Och då tänker jag att nu träder det fram någon annan sak. Jag kom helt plötsligt tänka på en karaktär som fanns på barnprogrammen när mina barn var små. Grynet mm. Molvig hette hon väl? Nej, hette hon
Nej,
Grynet.
Du tänker ja, på Grynet.
Grynet hette mm. hon bara.
Ta ingen skit.
Med massa, ja, full mm. i rosa. Och så var verkligen ta ingen skit. Så här. Mm. Och det låter ju himla bra först. Att det handlar ju om att sätta gränser på något sätt. Men någonstans i det här så blir det också en låst vägg eller vad mm. man ska säga.
Mm.
Därför att du blir heller inte lyhörd för omvärlden som kanske på riktigt har ett budskap till dig som det är värt att lyssna på.
Mm.
Där du behöver utvecklas inom något område också.
Mm.
Men där man kan bli kränkt av att någon kommer och så. Så den är farlig på något sätt.
Den är
man alltid ska slå ifrån sig det som kommer utifrån på något sätt och inte lyssna, men hur, varför ser du det på det här viset? Vad är det som händer egentligen? Vad har jag trampat på för något?
För det där är svårt. Det där är ju som att gå på lina ibland. Jag tänker, jag har ju en 13-årig dotter som är hon är en ganska känslig själ och där är det väldigt lätt att när man säger saker att egentligen nästan oavsett vad man säger när man ska ta upp någonting så blir det i hennes öron kritik och det blir i hennes öron någonting hon har gjort fel och då tänker jag någonstans att så kan det ju vara att man någonstans när någon har en åsikt om något man har sagt eller gjort eller att man behöver så här, den där grejen som hände, vi behöver prata lite om den. Då hamnar man säkert i försvar och att nu ska någon tala om för mig vad som är rätt och nu ska jag hävda att jag har rätt liksom. Mm. Men jag tänker som med hjältens resa, om vi verkligen ska åka tillbaka till typ avsnitt 2 tror jag, så är ju alla de här, om man bara ska tänka som Grynet, liksom ta ingen skit, då blir det ju svårt att komma vidare på sin hjälteresa, om, för jag menar det är både drakar och det är ja. Magiska drycker som man får av goda personer och det är någon man träffar som kanske man behöver övervinna. Alltså det, och sen visar
alltså
sig
det kanske är fullt med knepiga paddor,
ja.
Mystiska häxor och
ja. Och alla de här är ju där av en anledning. Inte mm. för att vara jävliga eller liksom först och främst. Utan det handlar ju om att de bär på nycklar till dig själv.
Precis. De avtäcker nästan alltid någonting.
Ja. Så att det där är ju lite farligt. För jag tänker, någonstans jag förstår ju avsikten med att stärka. För jag tror att den här Grynet handlade jättemycket om att stärka tjejers självkänsla. Och mm. att just säga ifrån och stå för sin sak och stå på sig och sådär. Vilket ju är mm. jättebra. Mm. Men det är väl när det presenteras lite så här platt liksom. Som det lätt kan bli motsatt effekt av det nästan.
Ja, för precis. Självkänslan där. Och för mig handlar det ju väldigt mycket om då att det är viktigt att träda fram som människa. Precis det här vi pratar om i autenticiteten.
Det är
jag som snubblar här. Ja, men att alltid förnya den. Att alltid vara på tå. Att alltid låta nya saker komma fram. Så.
Mm.
Det kanske kom kom bort lite grann för att det kändes så skönt och kaxigt på något sätt. Det fanns goda intentioner. Gjorde det. Men precis, Grynet karaktär hade inte kommit så långt på någon hjältens resa, för att då hade inte dörrar inåt i henne själv öppnas så där som det kan göra när man skaver emot en annan människa.
Nej.
Och låter det kanske kom tid senare att ta reda på.
Ja, för hon skulle väl egentligen vara typ en 14-årig tjej också. Så på sätt och vis så tror jag att det var en ganska rimlig förebild för 14-åringar.
Ja, men faktiskt. Alltså man tänker, fröet är ju som någon slags, om vi ska fortsätta på den liknelsen. Mm. Fröet är ju bara någon slags massa.
Mm.
Frön ser ganska, de kan ha olika former, men inuti så är de ju väldigt lika så.
Mm.
Sen behöver den ju växa till sig, veckla ut sig. Alltså det är ju någonstans den här fasen där man bara trotsar, tar plats.
Mm.
Ja, men lite ta ingen skit. Man börjar protestera som tvååring.
Mm.
Man protesterar som tonåring. Man protesterar som sexåring. Det kommer och går ju i olika faser.
Mm.
Och kanske också senare i livet för den delen.
Ja, det skulle jag säga.
En trotsig 50-åring.
Ja, Susanna.
Som ska tatuera sig och... Vad var jag någonstans? Nu fastnade jag i en massa tankar där.
Nej, men vi hängde kvar runt Grynet. Och att det kanske inte
var
så tokigt.
Ja, men just det här, precis. Att man kanske måste anta en form först. Man måste visa vilken planta som har kommit fram. För att också kunna fortsätta utvecklas till nästa fas.
Mm.
Så att den kanske är otroligt viktig, den där.
Ja, det kanske... Precis.
Kaxfasen. Men då är det också samtidigt så konstigt att vi faktiskt hamnar i det här tonårsväldet där alla ska vara lika. Man vågar inte vara annorlunda.
Nej, på tal om det där är ju väldigt intressant. För även där så är det ju alltid någon eller några som sticker ut som inte anpassar sig. Och som kör sitt race. Oavsett om det visar sig att det här sättet att vara på eller klä sig på ses som att det är jättetöntigt och fult. Eller att det är ascoolt.
Det är men gör att... de det för att de har hittat sitt eget spår? Eller har de hittat en annan klick?
De finns ju också. Klickarna som vi är alternativa. Eller vi är de här. Eller vi är de här. Jag tänker mer som de som verkligen inte ens bryr sig. Som inte reflekterar av att det skulle vara en grej att ha en stil. Eller som tycker att det är ganska fjantigt. Det finns ju de som tänker så redan när de är i tonåren.
Undrar om jag ens såg dem. Jag kan som inte komma på något exempel på rak arm. Och det är ju lite roligt. För att om det är någon som drog upp konturer då så såg inte jag dem.
Nej.
Medan alla andra som inte hade några egna konturer utan bara var copy-paste, de såg jag. Ironiskt.
Men det är väl det där, liksom, man ska börja hitta sig själv, men om man inte har något sammanhang så har man inget själv att få fram. Det blir väldigt svårt att få syn på ett själv om man inte har något att liksom speglas mot.
Precis. Nej, just det. Och det där är ju så... Allting behöver relateras till något annat.
Och hur oerhört viktigt sammanhanget är. Och igen det här liksom... Varje människas stora skräck att inte få vara med. Och att bli övergiven.
Och jag kan komma ihåg... En av mina barns kompisar, nu minns jag inte vilken av dem det var, men som var så säregen och som alltid gick sin egen väg, och ville hon inte leka med någon, ja men då lekte hon inte med dem. Medan jag ju ska vara snäll mot alla, för så skulle man vara.
Mm.
Hon gjorde liksom lite som hon ville, verkligen.
Mm.
Undrar om hon någonsin... Hon skulle kunna vara en sån där du pratade om, kanske. Mm.
Men sen kan ju det också... Jag tänker så här, inom autismspektrat så är det ju också kanske lite vanligare med det här att... Ja, att ha svårare att just anpassa sig. Och att man då kanske hellre väljer att göra saker själv för att... Nu låter det som att jag kan massa saker om autism, och det kan jag verkligen inte. Jag baserar min lilla kunskap på min dotter. Men jag ser hennes beteende. Och då är det ju verkligen så att om hon... om det krockar för mycket i vad man vill göra... Det är ingen big deal, men då väljer hon hellre kanske att vara själv eller leka själv. För henne är det så oerhört viktigt att det blir rätt för henne. Mm.
Just det.
Samtidigt som att det såklart är jätteviktigt att träna på det här. Att kompromissa och göra lite ibland som andra vill. Men där känner jag liksom att hennes... Hon har liksom som en ganska tydlig kärna som... jag tycker det är fascinerande.
Men skulle du säga att hon är väldigt tydlig med sina gränser och ibland tydlig så pass att smidigheten i sociala sammanhang då försvinner?
Ja, och någonstans där så känner ju jag att där har jag... Jag tror ju någonstans att jag har mycket av det här tydliga i mig från början. Att jag känner väldigt starkt ju. Jag känner starka saker typ hela tiden. Precis som båda mina barn så är jag också väldigt känslig. Liksom. Så, och då tänker jag att för mig har ju det andra vunnit. Smidigheten har vunnit. Fast jag egentligen har de här tydliga, starka... behoven, så väljer jag smidigheten före, vilket ju gör att man någonstans faktiskt gör våld på sig själv. Och där försöker jag liksom verkligen lyfta det hos båda mina barn, och inte minst hos den stora då, att det var någon sån här Glennon Doyle-avsnitt som jag, ett citat som hon hade som jag försöker bära med mig och som jag också tjatar på mina barn, att den sista personen som du ska göra besviken är dig själv. Alltså du ska, den viktigaste personen att inte göra besviken är dig själv.
Just det.
Men jag tänker att kanske kan de lära sig det liksom.
Mm. Ja, och där är det ju bara så att precis som du sa, att det bara måste bli rätt. Alltså det finns ju vissa saker hos en själv som måste bli rätt, men alltså jag är 50 år och jag håller på att lära mig fortfarande vilka de där sakerna är, för de var så utraderade.
Mm.
Någonstans hade jag ju tryckt undan allt det där till förmån för att vara kameleont.
Exakt.
Och smälta in i andras omgivningar. Och på något sätt bli sedd fast inte bli sedd.
Mm.
Det är jättekonstigt. Alltså att där satt jag med mitt fantastiska mönster som jag bara kunde anpassa mig in i vilket sammanhang som helst, kändes det som.
Mm.
Men samtidigt var det inte jag. Men folk såg någonting annat.
Men tror du inte ändå att det var delvis du?
Men det beror på vad man menar med jag där. Alltså det var ju min persona verkligen.
För tror du inte att det alltid finns med lite äkta Susanna i allting?
Ja, jag undrar nu när jag... Alltså jag har ju fortfarande, man kan säga så här då, det har ju gett mig en enorm talang för att se, om folk sitter och käbblar med varandra så ser ju jag när de säger samma saker.
Mm.
Och kan verkligen lyfta fram likheterna i de båda sidorna. Så att de här personerna lättare kan mötas.
Mm.
De kanske inte hör varandra och hör vad den andra säger, för de är så agiterade liksom, och upp i varv.
Mm.
Och där har jag då kanske en förmåga att lyfta fram någonting som man kan enas kring istället. Mm. Det tror jag är en talang som har kommit ut av det där.
Mm.
Så om det är någonting som är jag, så är det ju det då. För det är ju på något sätt ändå, känns ju mer sant och autentiskt än rädslan.
Mm. Men tror du inte också att det finns någon, att det finns, om vi tänker nu på det här som vi kallar själ eller frö eller essens, att det någonstans ändå hela tiden läcker ut. För jag tänker att när man träffar dig så finns det ju ändå alltid ett mått av, som man liksom som jag tror att kanske inte du är medveten om, men som människor som möter dig plockar upp och som tänker, det här är Susanna. Och att den Susanna, alltså någon slags Susanna-essens, känns igen om man frågar massa olika personer. Även om du kanske är lite olika i de här olika situationerna och mot de här olika personerna. Att det ändå finns någonting som alla de här personerna skulle kunna enas om är Susanna.
Ja, men det är mycket möjligt.
Det tror ju
jag. För det känns lite grann så här, som att det där fröet, det som finns inuti där, det är en slags kärna. Och sen, inte skalet kanske, men nu faller metaforen lite grann. Men jag tänker att det
låt
finns...
Låt den falla.
Den här kroppen som jag är, erfarenheterna som jag är, och kanske också att det finns någonstans någon fallenhet som sitter knuten också till kroppen, generna, kalla det vad du vill. Där blir ju jag som en typ av musikinstrument, om man ska säga. Alltså denna själ kan ju inte spela, kan inte låta på alla sätt.
Nej.
Det finns ändå en begränsning i,
exakt,
i hur jag är utformad någonstans.
Mm.
Jag menar, jag märker ju till exempel att hur gärna jag än skulle vilja sjunga, så jag kan ju inte det. Och jag säger ju hela tiden att det finns liksom en riktig soulsångerska inuti mig, men det låter ju inte så när jag sjunger. Jag vet inte om jag har nämnt det förut, men jag är ju egentligen inuti, så är jag ju den här yppiga, rökande soulsångerskan.
Nästa avsnitt.
Locket hår.
Nästa avsnitt, Susanna, så bjuder vi på lite soul.
Hoppa gärna över det.
Hoppa gärna över nästa avsnitt.
Så det är ju mycket möjligt att min själ är det någonstans. Men får nöja sig med det som den kan åstadkomma med detta. Som den nu har fått tilldelat. Vad vet jag?
Jag tror det.
Mm. Som dessutom får för sig en massa andra idéer och begränsningar som hon har lagt på sig själv. Och inte vågar liksom... Ja, men det är som att jag någonstans med alla mina rädslor har också täppt till vissa utav tangenterna då, om jag är den typen av instrument.
Mm.
Spela för fanken inte på de här, för att det här vill jag inte ska komma ut.
Nej.
Och så blir man någon slags halvtrasigt piano då.
Eller att man bara använder liksom vad ska man säga, nu tappar jag bort, jag har ju spelat piano. Nu är jag på att säga en tonart, det var inte det jag menar, utan att en skala. Det finns ju några olika skalor på varje piano. Jag vet inte hur många.
Precis.
Typ av, du får använda de här. Eller du får spela på de svarta. Eller du får undvika de svarta. Liksom.
Mm. Eller så här. Du får bara spela på de vita. För de är de goda.
Ja!
De är de sidor som alla andra vill ha av sig själv. Och så får du liksom aldrig visa de svarta tangenterna.
Nej.
De får aldrig spela på. Ja.
Men det är intressant det där, för då kommer vi lite tillbaka till det som du lite började med, att det här med liksom, hur ska människor kunna reagera på ens gränser om man inte visar vem man är på riktigt? För någonstans tänker jag att i och med att vi visar oss själva på riktigt, också de här då som vi själv tycker fula sidorna, de vita tangenterna. Om vi också väljer att spela på de svarta, då kan det ju visa sig att den här personen som vi har försökt fake spela vitt för liksom, blir jätteglad. Eller känner så här bara, gud vad skönt att du spelade på de här svarta tangenterna, för nu förstår jag dig mer. Eller nu ser jag att jag går ofta och känner mig dålig för att jag tänker och känner på det här sättet och tänker att du är så himla bra eller har kommit så långt. Men nu ser jag ju att det här är någonting som du också har. Tack för att du delade med dig av det. Sånt har hänt mig ganska nyligen. Och det, jag fattar fortfarande inte riktigt faktiskt när jag är sårbar på det sättet. Men det är ju helt plötsligt bara händer det, och då får man ytterligare någon liten pusselbit liksom. Till att, ja men just det, det här handlar ju mycket om att både vara rädd för att då inte bli omtyckt säkert, för att man gör som man inte ska. Men det handlar ju också någonstans om att visa upp något för andra, vilket skapar en stress hos dem ju i slutändan. Mm.
Där är vi inne på det där som vi funderar på om vi ska prata om ett avsnitt, att vilja vara speciell.
Precis.
Det är två sidor. Man kan prata både om viljan att vara speciell, men också det här att vara värdelös. De två ytterligheterna vi har.
Det är de jag hoppar mellan hela tiden.
Och så emellan, men har du inte emellanåt det här när du bara glömmer bort dig själv?
Jo, men det är ju liksom, jag raljerar lite, för att så illa är det faktiskt inte längre. Men jag tror att jag mycket har hoppat mellan de ytterligheterna. Vilket ju också påminner lite om, det är ju exakt samma. Nu får du hålla kvar tanken så att jag spinner loss för mycket nu här, men, och vi ska snart sluta se. Men det här du sa nu, att man pendlar mellan värdelös och att man typ är geni eller speciell då, det är lite som de här tre drivkrafterna som jag lärde mig om från det här med self-compassion, att man behöver balans mellan de här tre drivkrafterna som handlar om prestation, trygghet och hot. Och någonstans tänker jag att jag har varit så van stora delar av mitt liv att hoppa mellan prestation och hot. Och då tänker jag att det kan man nästan då översätta med värdelös och jätteduktig. Liksom.
Mm.
Och trygghetssystemet blir i så fall då vilan från båda de här systemen på sätt och vis. Där saker kanske bara flyter och bara är. Och det är lite som det här när man är i autenticitet. När man är i det här bliss som vi kallar det. När man bara existerar. Och när man känner någonstans att nu är jag. Det som vi pratade om i början. Nu är jag mitt rätta jag på något sätt. För nu behöver jag inte fundera så mycket. Alls kanske.
Det finns en filosof som heter Hans-Georg Gadamer. Han har skrivit en bok om hälsa. Och han har ett sats som jag tycker är så himla fint. För han pratar om självförglömmelse. Alltså det här när du har förmågan att fullständigt gå upp i någonting. Alltså när du kan komma i det här man brukar kalla för flow.
Eller bliss.
Det menar han är en definition på att du är vid hälsa.
Ja.
Och allting som gör egentligen att du inte klarar av det. Nu kanske du inte behöver just vara i tillstånd av flow. Men där du inte konstant går och värderar dig själv då, om du är speciell eller om du är värdelös. Så då är du i tillstånd av någon slags befrielse från det. Och det är hälsa. Och det låter lite som det här trygghet. Som du säger. Då är man inte på sin vakt.
Nej.
eller på tå. Så om vi skulle säga det här med att försöka vara speciell, är ju lite mer att vara på tå hela tiden för att framhäva sig någonstans.
Spänd liksom.
Ja.
Intressant.
Och vad gör de här gränserna? Alltså, hur kommer de? Hur kan vi relatera det till det här?
Jag vet inte riktigt om jag får ihop de här tre drivkrafterna med gränserna.
Nej.
Men det kanske finns någon koppling där som jag inte ser.
Konturerna tänker jag i alla fall att man kan få ihop det med. Att det verkligen har att göra med. Men hot.
Men det kanske handlar om att stå upp för sig själv. Och liksom säga ifrån och hävda sig själv. Och så.
Ja, men jag har ju någon situation med en kollega när jag verkligen, du vet, bet ihop. Jag tror att vi har pratat om det där under konflikt i avsnitt kanske. När jag fann mig själv och kunde gå tillbaka dagen efter. Det är typiskt mig då.
Att
det måste ta så pass tid. Ja visst, fortfarande affekt. Jag verkligen arbetade upp ännu mer affekt. Men det var ju någon slags, här, jag kände ett sånt enormt behov att gå tillbaka och säga att det där du gjorde var inte okej. Så det var ju verkligen en gräns som föll väldigt väl in med den personen. Alltså det landade så bra att det kändes som att det uppstod någon typ av respekt efter det mer. Att så länge jag hade varit den här vaga människan som lät andra vara på ett visst sätt mot mig, så ja, men då var jag heller ingen person som man behövde visa respekt för.
Nej.
Eller ta på allvar kanske man ska säga.
Nej.
Respekt är också ett svårt ord. Det skulle vi kunna prata om någon gång.
Det kan vi göra. För att det man tänker någonstans att man genom att inte sätta gränser är snäll och följsam och skapa god stämning. När i själva verket tänker jag är precis tvärtom, för att människor vet inte riktigt då vad du egentligen tycker eller känner.
Mm. Ja, man blir hal som en ål.
Mm.
Och det kan vara väldigt obehagligt.
Mm.